This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så där, då säger vi än en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Jag heter William Eriksson, med mig har jag som vanligt Stefan Wahlberg. Men idag har vi också en tredje medverkande, en gäst. Och det är inte vem som helst, utan det är Stefan Blomqvist, förbundsordförande för Nämndemännens Riksförbund. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket.
Hur mår du idag?
Jag mår utmärkt. Det är en solig dag här i Stockholm och det ska bli fantastiskt roligt att prata med er en liten stund.
Jag tänkte, vi ska ju prata mycket om nämndemän, vad nämndemän gör, vilka är det och så vidare. Men den första och kanske viktigaste frågan är väl, så här, vad är en nämndeman och vem kan bli nämndeman?
Det är en bra öppningsfråga. Nämndemän har vi ju haft över 800 år i det här landet, men det känner ni väl till här som sysslar med juridikpodden. 1200-talet, sen började nämndemännen få del av dömandet i Sverige. Idag så en nämndeman idag är en förtroendevald person som tillsammans med en juristdomare dömer i våra domstolar. Och det är i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter. Och det man dömer, det är framförallt då, eller det är skuldfrågan i ett mål. Det är påföljden för ett brott. Det är skadestånd ofta. Häktningsfrågor. Det är advokatersättningar som tyvärr är skenande på sista tiden. Där är vi med och dömer. Det kan vara tvistemål, familjemål, vårdnad av barn, migrationsmål och så vidare och så vidare. Det är alla typer av mål. Och när jag säger alla typer av mål, vi kommer väl in på det senare, men jag tror inte riktigt alla förstår som tänkt sig att bli nämndeman att det är verkligen alla typer av mål. Det är mord, det är våldtäkter, det är barnvåldtäkter, det är mycket otäcka saker som vi får se och uppleva dagarna igenom. Så det är alla typer av mål.
När du säger att man som nämndeman är med och dömer i alla typer av mål, då blir ju nästa fråga, vad krävs för att man ska kunna bli nämndeman?
Dels finns ju formella krav då. Och de är i korthet sådana att man ska vara myndig, man ska vara svensk medborgare. Det finns fler krav och sen finns det några saker som man inte får vara, så att säga. Man får inte ha vissa yrken som domare själv, polis, åklagare, advokat. Det är kanske självklart. Man nämnde man i förvaltningsrätt kammarrätt så ska man inte arbeta i motsvarande myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och så vidare. Det går inte. Men den intressanta frågan som jag tror du egentligen fikar efter, det är vilka egenskaper som nämndemannen bör ha. Och då pratar vi om lämpligheten att bli nämndeman. Och det innebär också i korthet att man måste sätta sig in i och förstå uppdragets innebörd. Och det är en sak som vi i Nämndemännens Riksförbund driver hårt. För vi får tyvärr, vill jag säga, en del som söker sig till att bli nämndeman som inte förstår uppdragets innebörd. Och där har vi sen förklaringen till varför vi får nämndemän som kanske avviker, uppträder olämpligt, till och med begår brott och så vidare.
Snabb fråga där bara. Får man ha dömts för brott som nämndeman?
I korthet är det väl så att vid en vandelsprövning som sker inför att man ska bli nämndeman, så tar ju då den domstolen ett beslut. Men enklare, ringa brott av olika slag tror jag går för sig om det är av enstaka karaktär. För de bedömer ju också vandeln, som det heter. Alltså på vilket leverne, hur lever man, vad är det för person? Har man gått många brott, oklart hur många, men många och allvarligare, då är det uteslutet.
Du säger själv att det finns människor som så att säga söker sig till de här uppdragen och kandiderar kanske till och med för att få bli nämndemän, men som är uppenbart olämpliga för det, eller inte har förstått uppdragets innebörd. Kan du utveckla det något?
Ja, det kan jag göra. Och då måste man förstå hur det går till när en nämndeman rekryteras, nomineras och sen att det tas ett beslut om att han ska bli nämndeman. Och frågan passar in perfekt just nu, för att nu är vi i slutet på den fyraåriga mandatperiod som vi just nu lever i, och nu 2023 börjar, det har egentligen börjat redan nu, men på allvar 2023 att utse de nya besättningar som ska ta över de nu fyra år från 1 januari 2024. Och då går det ungefär till som så att vill man bli nämndeman, då anmäler man det eller kontaktar sitt lokala parti där man bor. Så det är alltså våra politiska partier på lokal nivå som sköter sig själva urvalet. Och där har du en station där det kan passera kanske en del som inte borde göra det. Och den måste bli bättre. Partierna på lokal nivå måste bli bättre på att ta reda på om den här personen är lämplig. Och det hjälper vi Domstolsverket nu med att ta fram, kan vi säga, checklister för att ni måste fråga om det här och det här och ta reda på det här och det här. Och då tror jag man sållar bort en del.
Och de frånträder då kanske sin kandidatur frivilligt om man talar om förhör om att det här är direkt olämpligt eller du kommer inte att klara en vandelsprövning till exempel. Nej. Är det så? Berätta.
Nej, det är helt rätt. Det blir aldrig något överklagande eller bråk kring det där, utan de förstår nog själva att då ska inte jag arbeta med det här.
Nej. Vi kanske ska säga också för de som inte känner till det att när du pratar om lokalpolitiker så är det så att det är fullmäktige kommunerna som är ansvariga för tillsättning av nämndemän när det gäller tingsrätterna, och sen är det regionfullmäktige när det gäller hovrätterna i de domkretsar som är aktuella. Bara så att det står klart för alla varför du blandar in politiker här, va?
Ja. Och även regionfullmäktige utser, beslutar om även nämndemän till förvaltningsrätter och kammarrätter.
Så är det naturligtvis också. Det är de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna, för att vara helt korrekt i sak här.
Ja. Ja. Och det, för att har man placerat nålsögat kommunen, då går man ju vidare sen till en nomineringslista då, föreläggs exempelvis kommunfullmäktige. Och det är de som tar beslutet. Det ska väl mycket till om de inte går på det förslaget de får. Steget därefter, och det är också ett viktigt steg, då går ju den här, vad ska vi kalla det, kandidatlistan vidare till den domstolen där vederbörande ska tjänstgöra. Och där finns det också mycket mer att göra, för det är där vandelsprövningen också sker. Då slår man exempelvis i belastningsregister och man gör nog inte mycket mer. Och det är här jag vill också att det steget ska också utvecklas. Att man så att säga försöker gräva sig lite djupare in i just den här individens vandel.
Okej, men om vi säger så här då, man har passerat det här nåsögat som du pratar om här, man kanske blir accepterad av alla de här stegen, man blir accepterad i domstol. När man väl sitter där som nämndeman, vad är det man tjänar? Så rättare sagt, vad har man för ersättning som nämndeman? Det är ju ändå en viktig fråga om du nu genom den här podden ska försöka locka fler att bli nämndeman till exempel.
Ja, då ska jag inte prata om våra ersättningar och arvoden om jag ska locka fler att bli nämndeman.
Är det så?
För att våra ersättningar och arvoden är orimligt, ohemulet och oskäligt låga. Om vi börjar med arvoderna som man får för en tjänstgöring en hel dag i domstolen. Och typiskt mellan 9:30 och 16:30 får man 500 kronor brutto. Det arvodet har inte höjts sedan 2007. Alltså vi har passerat snart 16 år i det här. Nu ska sägas, för att vara rättvis här, att vi får en mindre höjning 1 januari nu 2023. Men vi från Nämndemännens Riksförbund har ju lite sådär, vad ska vi säga, vi har höftat här och sagt att vi vill ha 1000 kronor i ersättning per dag, och det har vi sagt nu i 5 år. Men i princip ingen höjning på 15 år vad gäller arvoden.
Men man ska väl också säga att ni har en annan form av ersättning, som ni... Tanken är att ni ska gå ekonomiskt skadeslösa ju det här, va, när det gäller förlorad arbetsförtjänst och liknande, eller? Berätta.
Ja, och nu har jag just pratat om arvodet, och det får alla. Sen har vi det vi kallar då för ersättning, och den ersättningen, i det begreppet ligger förlorad arbetsförtjänst. Och då ska man bli ersatt för det. Problemet är att de ersättningsreglerna, de är så gamla, obsoleta och gjorda för en helt annan ekonomi och ett samhälle som fanns för 20-30 år sedan och tidigare. Ta som exempel en stor grupp av människor som har jättesvårt för att kunna vara nämndemän. Det är egenföretagare, jordbrukare, nagelfixaren, hårfrisörskan, konsulten, timmisen, giggaren. De kan inte vara nämndemän. Därför att ersättningsreglerna i princip utesluter dem att få ersättning. Och det här, vi har pratat så mycket och framfört den här frågan just till regeringen. Men vi får bara kalla handen. Och det gör ju då att i förlängningen, som jag säger när jag pratar med statsrådet, så blir det här, påverkar det ju vårt rättssystem negativt och domstolarnas oberoende. För till sist så speglar ju inte nämndemännen svenska folket fullt ut. Det är stora grupper som blir diskvalificerade.
Nästa fråga, när vi har betat av frågan om ersättning. Det finns ju förvisso följdfrågor ställa på det där, men jag tycker ändå att vi ska gå vidare. Och det handlar ju om den här kritiken som ofta kommer mot nämndemännen. Du står ju ofta emot den, du skriver debattartiklar och sådär på Dagens Juridik, och det finns andra företrädare för din kår som så att säga av en annan åsikt, men det finns också de som kommer med återkommande kritik, och det höjs då röster för ett avskaffande. Varför tror du att den här kritiken ändå så pass ofta kommer mot själva nämndemannasystemet?
Jättebra fråga, jag är glad att jag får den. Och jag är också glad att du betonar i din fråga nämndemannasystemet. Det är inget som jag eller mina nämndemannakollegor har hittat på, nämndemannasystemet. Det är ett politiskt beslut av våra beslutsfattare i riksdagen och regeringen då, att vi ska ha ett sånt här system. Och jag blir evigt trött, kan jag säga, när det är jag som förbundsordförande för Nämndemännens Riksförbund ofta. Det är jag som får försvara systemet när det blir kritik utifrån. När det egentligen borde vara justitiedepartementet eller andra företrädare, kanske i riksdagen, justitieutskottet, som ska gå in och försvara. Inte jag.
Jo, fast det å andra sidan så är det kanske en parallell till, låt säga, monarkin, där kungen inte ska uttala sig i politiska frågor. Men det vore konstigt om han hade en konstitutionell inställning till att monarkin inte skulle få vara kvar som statsskick. Och det är ju samma sak där. Du sitter väl på en post och vald för att du faktiskt står upp för det här systemet som du då är en del av och till och med är ordförande för. Och om vi då går till Stefan Blomqvist som person, så utgår vi från att du är för nämndemannasystemet. Kan du då förklara de positiva delarna av det utifrån ditt synsätt?
Ja, självklart kan jag det. Nämndemannasystemet, för det första har det utretts flera gånger genom statens offentliga utredningar. Och då har man ju tittat på alternativa system. Man brukar ta upp jurysystemet som ett alternativ man skulle kunna ha i Sverige. Men det har förkastats. Det har så många nackdelar. Passar inte Sverige. Man har tittat på exempelvis i tingsrätten att ersätta de tre nämndemännen med juristdomare. Det har då fallit bland på att det skulle bli vansinnigt dyrt, men också att man skulle få en alldeles för juristtung diskussion under överläggningar och utfall i domarna. Det är en otrolig fördel att sitta, som jag själv gör, flera dagar, eller åtminstone två dagar i veckan i tingsrätten, att få sitta med under överläggning tillsammans med en ordförande, en juristdomare, och diskutera lagen och sen tillsammans komma fram till ett beslut där ordföranden lyssnar på mig och mitt perspektiv och med min livserfarenhet och mina två nämndemanna kollegor. Det är en jättestyrka.
Wahlberg ledde in det här lite på liksom de positiva fördelarna, men jag vill ändå återkomma. Varför tror du att det då och då kommer kritik mot systemet? Jag tycker ändå att det är viktigt att vi får lite svar på den frågan faktiskt.
Ja, alltså jag kan lite svårt för att svara på varför. Det finns ju säkert flera olika agendor beroende på om det är någon krönikör i Aftonbladet som vi inte är så god vän med, inga namn, eller det är någon juristprofessor. Alla har nog sina skäl till varför man kritiserar nämndemannasystemet. Det de säger brukar säga att det inte är tillräckligt rättssäkert, att det här med insyn är väl kanske inte så noga, det kan media göra. Men jag som jobbar i det, jag kan garantera att det är det bästa och mesta rättssäkerheten vi kan ha. Insyn, ja, media kan ju inte vara med under en överläggning när vi sitter tillsammans, vi fyra som ska döma och resonera oss fram till domen. Det går inte att ha media där inne då. Det är vi som har insynen, vi är folkets representant. Och jag tror det är lite grann också att även om, vad ska jag säga, domstolarna försöker och rättsväsendet försöker att vara transparent just i den här frågan, så har man ändå inte lyckats förklara, och det är lite hemlighetsmakeri och så, men man har inte riktigt lyckats förklara fördelarna med det här. Det måste vara sekretess för vissa delar, man kan inte berätta allt, men jag kan lova att det här är ett väldigt rättssäkert och objektivt system på alla sätt.
Men du säger att transparensen, att ni kan vara en del av den som folkets representanter, men hur arbetar ni då för att, så att säga, berätta för oss vanliga medborgare vad som sker innanför de här stängda dörrarna där vi inte får vara med? Om media inte kan granska det och ni är folkets representant, hur, så att säga, kan du föra ut det budskapet till mig som en läsare av en vanlig tidning, att det fungerar faktiskt väldigt bra i de här överläggningarna och de sker på ett seriöst sätt, etc. etc.
Jag tycker vi gör det, men uppenbarligen inte tillräckligt. När jag gick på som ordförande för Nämndemännens Riksförbund för drygt två år sedan, då satte jag upp som mål att vi måste bli bättre på kommunikation, både internt mot våra egna nämndemän, men även externt, och för förklara hur det fungerar, för mycket är ren okunskap. Och det var lite grann det du sa, tror jag, i din fråga, att det är mycket okunskap kring de här frågorna. Och det måste vi som jobbar i det här reda ut och förklara och berätta för folket och opinionsbeslutsfattare.
Jag tycker själv ibland när man är ute och pratar och sådär, som även jag är i olika juridiska sammanhang, att man möter en okunskap både beträffande nämndemannafunktionen, det vill säga att det här är ingen liksom stat i staten som finns med där, utan det här är en del av den sittande rätten å ena sidan. Å andra sidan så kan jag då också tycka att man i vårt fall i underrätterna, i tingsrätterna, aldrig ser nämndemännen i eftermälet ifrån ett mål, nämligen i domen eller domskälen, även om ni nämndemän har precis samma rösträtt och har precis samma ståndpunkt som domstolen, så att tingsrätten kommer fram till följande, så är det alltid bara då, i varje fall i tingsrätterna, rättens ordförande som namnges, och där namnges aldrig nämndemännen, vilket man däremot gör i hovrätten. Kan du förklara varför?
Det kan jag, men det var inte riktigt sant det du sa. Det finns tingsrätter, alltså domstolar, som namnger och skriver vilka nämndemän det är som har dömt också. Så att jag vill bara korrigera där.
Det var intressant att höra, för det har jag aldrig sett. Men det är naturligtvis inget lagkrav i den ena eller andra riktningen. Men berätta.
Nej, och det, för bara gå vidare i den lilla tråden, så är det inte alltid så att våra nämndemän alltid vill ha sina namn där heller. Av det skälet att det här med hot, hat och våld är ju någonting som har ökat, och vi känner oss ibland utsatta. Så det här är ett bekymmer. Jag personligen säger att nej, vi måste ju stå upp för att vi har suttit och dömt det här, och vi får inte gömma oss och ta bort våra namn, utan då får vi ha andra åtgärder för att skydda oss. Det är sagt som en liten...
Ja. Vi hör ju vad du säger, men, och samtidigt så hör vi din ståndpunkt i det, men därför så blir det lite som att slå in öppna dörrar kanske när man säger, ställer sig frågan, är det inte rimligt att den som har ett förtroende att sätta sig till doms över andra och kasta människor i fängelse på livstid också är beredd att stå för det med sitt namn? Det framstår som väldigt märkligt när du säger att det finns nämndemän som inte vågar göra det, med all respekt för det hat och hot som drabbar stora delar av den offentliga förvaltningen.
Absolut. Jag sa inte att det var en majoritet som inte vill stå där med sitt namn. Men det finns de nämndemän som är tveksamma. Och har man varit med på några av de här gängmålen och annat, så det är ingen rolig upplevelse. Det är ingen roligt att sätta sig på pendeltåget hem eller bilen efter den rättegången och köra genom Stockholms förorter. Och man är noga med att titta genom nyckelhålet när det ringer på dörren hemma och så. Det är inte ofarligt.
Okej, men det är utomordentligt ovanligt att det händer och inträffar någonting allvarligare, mer än naturligtvis obehaget att ha med sig det här på tunnelbanan och obehaget att ha möjligtvis bli omskriven i sociala medier och sådär.
Ja, jag skulle nog vilja säga så här att det är en ökande trend, just det här med hot, hat och trakasserier. Och för att ni ska få ett bra svar så tror jag ni ska vända er till Domstolsverkets säkerhetschef. Då får ni en helt annan bild av hur det ser ut på domstolarna än vad ni tror att ni har just nu.
Okej, vi fokuserar mycket på nämndemännen här, men ni sitter ju naturligtvis inte själva i de här rättssalarna och dömer, och då blir ju en naturlig fråga, hur är relationen mellan nämndemännen och juristdomarna? Är det snickesnack vid kaffeautomaten i pauserna, eller är det två åtskilda yrkesgrupper som inte pratar med varandra?
Ja, den där frågan diskuteras väldigt mycket i våra kretsar. Jag får försöka vara nyanserad här nu när jag svarar. Som alltid när det handlar om människor, så vi är ju olika som människor. Juristdomaren är ju ordförande i förhandlingen och är, så att säga, leder förhandlingen framåt. Men som ordförande så förväntas man ju liksom ta hand om hela laget också. Och laget har enligt min definition samma målsättning, man har samma motståndare och man ska tillsammans, det är ju ledordet hela tiden här, tillsammans komma fram till ett resultat och alla ska vara nöjda och hellre kompromissa än att man ska gå därifrån och vara oense. De flesta juristdomar tycker jag, och jag har varit nämndeman själv i 7 år och sitter ofta i tingsrätt, sitter jag i själv personligen, gör det här väldigt bra. Resonera med nämnden, alltså med oss nämndemän. Förklara lagen. Vi diskuterar, vi tar fram nackdelar och fördelar med olika saker. Vi bevisvärderar tillsammans. Alla får komma till tals. Och sen faller domen ganska naturligt efter en sån diskussion. Och så har man gott om tid att göra det här också. Sen har du tyvärr några då som tycker nämndemännen är lite av statister. Och jag kommer nog få mailboxen full här nu när jag kommer hem efter sagt det här. Men någon måste säga det här också, att det finns mer att göra här i att vara bra lagspelare. Vi nämndemän kan säkert bli bättre med hjälp av vår utbildning också. Men jag tror att i domarutbildning måste man prata mer om laget och att tillsammans med nämnden få de bästa domarna. För de blir alltid bättre om man resonerar sig fram och är överens.
Det du vittnar om här är någon form av, åtminstone i vissa fall då, någon form av elitism från de här juristdomarnas sida. Uppfattar jag det rätt då, eller?
Nu lurar du mig och ner i den här att jag ska säga massa saker, och jag vill gärna undvika det. Men elitism eller inte, men inom rättsvärlden så, eller i domstolsvärlden, så kan man väl säga att generellt att det finns väl två synpunkter på nämndemän. En falang som tycker att nämndemän är väldigt bra, positivt, tillför väldigt mycket. Och en falang som nog tycker att nämndemän mest är till besvär.
Om vi vänder på frågan då, för den är inte heller så dum egentligen. Har du någon förståelse för att då akademiskt sett högutbildade domare som kanske har inte bara sin juristexamen utan också en så kallad domarkarriär med fiskala assessorbakgrund och så vidare, kan tycka att det är lite märkligt att ni nämndemän har samma tyngd när det gäller till exempel rösten i i avgörandet som de själva har när ni ska i vart fall i princip bedöma exakt lika svåra rättsfrågor, lika svåra bevisfrågor och straffpåföljder och straffvärde och liknande. Har du någon förståelse för att man faktiskt kan ha den synen att här sitter ett gäng amatörer som enligt lag också ska vara amatörer och ska göra precis det jobb som jag är väldigt välutbildad för att göra?
Mm. Jag har förståelse för det. Samtidigt så har de kanske inte förstått då varför vi har det här nämndemannasystemet. Det är ju för att tillföra livserfarenhet och kompetens utifrån från vanliga människor. Och det jag tycker det är en styrka. Och jag sitter med i något som heter Enalj. Det är ett Europasamarbete med 15 länder i Europa där jag representerar Sverige. Många länder de gråter ju över sitt rättssystem för att de inte har den här insynen i domstolarna. Det är ju katastrof i Polen, Ungern, Spanien, Ryssland med flera. Så de tycker Sverige, det är ett himmelrike, vilket bra system ni har. Men jag kan förstå juristdomare som kan titta liksom lite grann snett på nämndemän. Å andra sidan, de har inte bemödat speciellt ibland att fråga vad har ni för bakgrund? Vi är många mycket väl kvalificerade människor som sitter på podiet i en domstol kan jag säga. Väldigt kvalificerade med långa erfarenheter från många tunga positioner.
Jag tycker också för balansens skull att jag vill säga under alla år jag har jobbat i den här branschen och har haft mycket kontakter med domare så tycker jag nog faktiskt de allra flesta domarna har en i grund och botten stor förståelse för syftet med nämndemän och för den funktion som ni har och just att ni ska vara lekmän. Mm. Det finns ju andra former av som du nämnde inledningsvis, lekmannainslag egentligen i de flesta rättsstatliga domstolarna runt om i världen. Du nämnde själv juryn som ett alternativ där man då i princip bara svarar på frågan guilty or not guilty enligt anglosaxiska systemet. Skulle du kunna se en annan fördelning av de ordinarie domarna kontra nämndemännens funktion? Vi hade ju en gång i tiden att era röster vägde lite olika mycket i bedömningen. Man skulle kunna tänka sig att man bara medverkar i bevisvärderingsfrågor och inte när det gäller knepiga rättsfrågor och så vidare. Ser du någon förändring som skulle kunna gå i den riktningen? Det är min fråga.
Den här frågan har diskuterats mycket och det är klart att man skulle kunna tänka sig att nämndemännens befogenheter och röstetal viktas ner. Men när man har diskuterat runt det här ändå så tycker jag ändå man landar i att vårt system är bra. För det här tvingar också juristdomarna, ordförandena att vässa sig med sina argument och inte slentrianmässigt bara döma ut någonting och veta att de får reda om det. De måste övertyga oss i en diskussion. Och för att sitter vi tre nämndemän med armarna kors och säger nej, vi håller inte med dig kära ordförande. Då blir det som, då vinner vi ju kampen. Då blir det då som nämndemännen vill. Och nu händer det ju i princip aldrig, men bara det att det kan hända. Så att det här gör ju också att systemet på något sätt som vi har det idag gör att juristdomarna tvingas tänka efter. Vilka argument ska jag använda? Hur ska jag övertyga mina nämndemän nu? Och en del är ju otroligt skickliga på att prata till sig så att säga, hur det ska gå i utfallet då. Alla huvudförhandlingar är ju inte givna på förväg, det vet ni. Det kan vara väldigt svårt ibland att veta om det ska vara fria eller fälla eller vilket straff det ska vara och så vidare. Det finns ju ingen matematik i det här.
Du säger en intressant sak här, att det i princip aldrig händer att tre nämndemän sätter sig med armarna i kors och inte köper domarens resonemang. Inte det att man, vad ska man ha nämndemännen till då? Tycker ni alltid som juristdomaren?
Nej, men att det kan bli 3-1 i exempelvis en tingsrätt, det är ju ovanligt. Alltså tre nämndemän som röstar mot juristdomaren. Ska jag vara ärlig, tror jag inte upplevt det någon gång själv.
Är det bra eller dåligt för systemet?
Bara att möjligheten finns är bra. Men att det kan bli 2-2, det händer väldigt ofta. Eller jag ska säga relativt ofta i alla fall. Det som händer oftast är att vi är överens till, jag kan inte siffrorna, men det är långt över 90%.
Det är över 90%, jag vet ja. Det. Men däremot de så kallade nämndemannadomarna som med jämna mellanrum faktiskt kommer 3-1. De brukar ju också sluta med att hovrätten där majoriteten är rättslärda ordinarie domare faktiskt går på den rättens ordförandes linje som bekant. Jag kan inga siffror där, men jag vet att det är så. Hur tänker du om det?
Nej, men det har du helt rätt. Och jag skulle ju säga det att det är också en styrka i hela, för det är egentligen en del av hela nämndemannasystemsupplägget, att vi har möjlighet att överklaga en dom till högre instans. Och en 3-1 dom, den går ju juristdomars väg, kan jag ju säga. Men det som inte är så känt kanske, att när det blir 2-2, vilket då är vanligare som jag nyss sa, då ungefär drygt en tredjedel av dem som går till hovrätten, där det går nämndemännens väg. Så det är nog inte så dumt att nämndemännen höjer rösten och är skiljaktiga på i första instans. Och den tredjedelen då, eller de andra två tredjedelarna, där är det så att hovrätten kanske bara ändrar påföljden eller någonting, men det ändå går nämndemännens väg. Så att det här måste jag säga, det är en styrka för nämndemannasystemet.
Det här du faktiskt är inne på är, du snuddar ju vid då våra olika instansordningar i både förvaltningsdomstolarna och i de allmänna domstolarna. Och om vi håller oss för en sekund till brottmålen i de allmänna domstolarna, så hur ser du på det faktum att ni nämndemän i majoritet i tingsrätten, redan i hovrätten är ni i minoritet, och i den mån fallen prövas i högsta domstolen så finns ni överhuvudtaget inte med. Urvattnar inte det själva principen om då det du pratar om, insyn från icke-rättslärda kloka tanter och farbröder från allmänheten? Att man så att säga redan instans två har man då möjlighet att bli helt överkörda för att man är minoritet. Och där det riktigt avgörs prejudikatsmässigt i HD finns ni inte ens med. Hur ser du på det?
Ja, alltså ju högre upp man kommer i den här rättskedjan, vad ska vi kalla det, ju mer juridiskt blir juridiken. Det får mindre betydelse av människor med bakgrund och livserfarenhet för att kunna påverka beslut. För det handlar ju om, som du var inne på, juridiska prejudikat som ska vara vägledande för andra domare och sånt. Och då tycker jag att då är helt i sin ordning, och det är helt rätt också, att det är jurister i huvudsak som ska ta och tänka igenom det där och komma med ett utslag. Så jag har inga som helst problem med det. Jag tycker det är bra.
Jag ska bara, en fråga som aktualiseras för mig innan vi går vidare och släpper det här. Det är ju, men det du säger då innebär ju att då betyder inte tingsrättsdomen så mycket, eller? För jag menar, om man säger så här, det är viktigt att det blir rätt i instans 2 och 3, men det spelar inte så stor roll om det blir rätt eller fel i instans 1 som är tingsrätten där nämndemännen representerar det.
Nej, men det vet jag inte om jag sa.
Nej, du sa inte så, men det är min tolkning av det du sa, att det är viktigt att det blir rätt när det är svåra juridiska frågor, när du pratar om hovrätt och högsta domstolen till exempel.
Ja. Kan du ta om frågan?
Nej, men du säger, Stefan frågar dig så här, hur ser du på det faktum att ni blir mindre och mindre representerade när det kommer till hovrätt och högsta domstolen som ett exempel? Högsta domstolen finns det ingen nämndemän. Då säger du, nej, men det köper jag, för att det handlar om prejudikat och det handlar om svår, mer juridik i de högre instanserna. Mm. Men nämndemännen är ju representerade i tingsrätten och i hovrätten, och i tingsrätten så är ni fler än i hovrätten, och det mål som någon gång hamnar i högsta domstolen, de som gör det, har ju först passerat tingsrätten, och där är ju nämndemännen representerade. Om man tycker att det är viktigt att nämndemännen är representerade i tingsrätten, borde man ju tycka att det är viktigt att nämndemännen är representerade hela vägen upp i rättskedjan, tänker jag i alla fall.
Ja, ärligt talat har jag inte tänkt riktigt på de banorna, men alltså det är ju inte så relativt sett så många mål som överklagas från tingsrätterna till hovrätterna. Jag har inga siffror, men det är ju ett fåtal som går upp. Så att det mesta av dömandet i Sverige sker ju i tingsrätts, alltså den lägre nivån. Och de domarna står sig och överklagas ju sällan, får jag säga. Så ser det ut ju. Och dessutom är det ju så att i lägre rätt så är det ju, åklagarna vinner ju oftast. Det är därför de tar målet till rätt, till huvudförhandling. Annars får de ju inte göra det om de inte har utsikter att vinna målet. Så att jag tycker att att de är definierade aktörerna, försvaret, åklagare, nämnden, domarna. Alltså vi har bra, klara roller, och vi det känns tryggt i, om man tänker i termer av att har vi ett rättssystem som är objektivt och rättssäkert, så tycker jag, ja, det är det.
Okej, vi går vidare. En fråga som jag tror många ställer sig, det är ju frågan, varför ska nämndemännen ha politisk förankring? Det är faktiskt en fråga som jag inte har koll på, men det utgår från att du har koll på det som ordförande.
Vi var inne på det inledningsvis när vi började prata här idag. Och det är inte så att man ska ha politisk förankring, men då har då man är då från riksdag och regering sedan många, många år tillbaka bestämt att den bästa rekryterings- och nomineringsorganisationen för att ta fram nämndemän, det är de politiska partierna och politiska systemet då. Och man har tittat på andra sätt, och man till och med tittar på att bygga upp en speciell organisation, men den prislappen vart ju ohemulet hög. Utan då är man tillbaka, ja, men partierna är bra, men det som har missats då, det är väl att partierna tycker att de ska få tillsätta, och nu pratar jag på lokal nivå då, för det var som vi sa inledningsvis, det är de som sköter nomineringarna. Då vill de ha sina kollegor in som nämndemän. Och det är det här vi ska nu ändra på inför nästa val. För nu har regeringen precis bara för några veckor sedan lämnat ett regeringsuppdrag till Domstolsverket som säger att det här måste ni nu se till att inför kommande val 2023 så ska det här verkligen tas tag i. Partierna måste gå utanför sitt eget parti. Så finns det lämpliga människor som vill bli nämndemän, som har kommit till er och sagt att de vill bli det, så måste ni hantera och beakta det när ni nominerar. Och det är samma sak med föryngringen av nämndemannakåren, för då är den idag anses, ska jag säga, den lite gammal. Den är 59 år i snitt just nu. Då vill ju regeringen på samma sätt att partierna rekryterar yngre nämndemän för just för att kunna spegla svenska befolkningens sammansättning.
Vad tycker du hade varit en bra ålder då? För jag menar, jag kan tänka mig att det är bra om det finns såväl unga som äldre nämndemän, men om vi pratar om den här genomsnittliga åldern, pratar vi 50 år eller 40 år eller 45, eller vad är din målbild som ordförande för Riksförbundet? Så att säga?
Min målbild är att för att nämndemannasystemet ska överleva och vara legitimt, så måste det är absolut krav att det måste spegla i alla fall bättre svenska befolkningens sammansättning. Om vi ser nu exempelvis vad som har hänt med Sverige fördelningen de senaste åren vad gäller exempelvis den stora invandringen. Nu är det ju ungefär 10% som är invandrade med utländsk härkomst, så måste vi ju få in fler med den bakgrunden då. Så utländsk etnicitet, ålder, yrke, bakgrund, kön. Alltså vi måste spegla det här på ett bättre sätt. Det är det jag försöker säga.
Ja, en följdfråga på det blir ju då, oavsett de som söker sig till det här uppdraget, så är det trots allt så att beslutande makten kommer att ligga kvar hos politikerna. Det har jag ju diskuterat genom åren, men så finns det inga andra förslag än just nu i vart fall. Ser du några risker med det faktum att det trots allt är politiskt tillsatta domare vi har i våra domstolar, eftersom nämndemännen är avlägger domare då i alla avseenden, har precis samma makt som en ordinarie domare, men de är politiskt utsedda.
Jo, det där är en bra fråga. Ja, det gör jag. Exempelvis, vi kommer kanske in på det strax, men vi har ju nämndemän som trillar lite grann utanför ramarna ibland, som både begår brott och olämpligt uppträdande. Och de har ju då kommit in i det här systemet, passerat ett antal stationer utan att bli ertappade eller avslöjade eller bortvaskade då. Och det är det här jag menar, att det här måste då de lokala partierna bli mycket, mycket bättre, så att det gäller ju att utbilda dem också. Och det ligger i det här regeringsuppdraget nu som jag nämnde alldeles nyss, att de lokala partierna ska få utbildning i hur man ska hantera så här rekryteringen av nämndemän. Vad är det de ska titta efter? Vilka människor är det som passar för det här jobbet?
Men jag tänkte faktiskt inte på de så kallade rötäggen som finns inom alla kårer. Det gäller poliser, okay, och det gäller ordinarie domare och det gäller nämndemän och, ja, det gäller journalister och allt annat också. Utan jag tänkte faktiskt på förtroendet för systemet. Mm. Vi har ju faktiskt sett att Sverige har halkat ner i rättsstatsindex i stora internationella mätningar. bland annat till följd av att vi har politiskt utsedda domare i den omfattning vi har, nämligen nämndemän, och att de utses just politiskt. Och det är det jag menar. Finns det sådana risker, inte på individnivå utan på makro?
Och det är därför det här regeringsuppdraget också säger att partierna, ni skall, ni måste nu, för nu är det 95% som har partibok av nämndemännen. Ni måste, de har inte sagt några siffror, men ni måste trycka det här så att det blir fler som kan komma i fråga som inte har en partianslutning.
Ja, vi som sitter och läser domar här i dagligdags i olika sammanhang kan ju ibland ställa oss frågan när det gäller klassiskt politiska ställningstaganden som till exempel skattemål och liknande där nämndemän ingår, att det då finns, om man får uttrycka mig lite vanvördigt, risk för att tre av nämndemännen tillhör ett parti som kanske vill ha högre skatter eller ett parti som vill ha lägre skatter, och att det möjligtvis kan påverka bedömningen i det här målet, och om det inte påverkar bedömningen så kan det åtminstone påverka förtroendet för parter och andra som är intresserad av hur målet utfaller. Det är där jag landar någonstans. Är det här lämpligt? Vad tycker du själv? Borde nämndemän utses genom politiska institutioner, eller borde man försöka hitta ett annat system?
Om jag fick börja med ett vitt papper och hade obegränsade resurser och hur mycket pengar som helst, så skulle jag svara ja på den frågan och själv börja skissa på ett rekryteringsverktyg som löste allt det här. Men nu får jag inte det, och jag har inte det obegränsade resurser. Men visst, det, så skulle man väl göra då. Utan nu får vi nog leva med det systemet vi har, men, och skruva och justera och förbättra det systemet vi har. Och nu nämnde du skattesystemet, men det är ju så här att i Sverige så väljer vi ju inte våra domare. Alltså är du ställd inför domstolen, är du tilltalad, så du ska ju inte kunna, eller din försvarsadvokat ska ju inte kunna välja ut tre nämndemän som vet om att de tycker som din klient. Det vore ju förskräckligt. Utan det är ju egentligen slumpen. För det är ju slumpen vilka det är som sitter och ska döma. Men, och det är väl det din fråga var, det kan ju då slumpa sig så att det sitter kanske tre nämndemän från samma parti. Och nu ska jag inte säga exempel på känsliga frågor, men lyssnaren kan ju själv tänka efter. Det finns ju mål som verkligen tippar åt ena andra hållet. Om man har en partifärg så ja, det kan ju lätt bli så att man kan tro att de domarna är politiskt färgade.
Vad har du själv för politisk bakgrund? Politiska färg?
Jag vill inte tala om det så här rakt av, men det
kan ju inte vara något som är hemligt. Men ordföranden för nämndemannaförbundet har det är ju uppgift. Du är ju vald någonstans själv av eller hur va?
Ja, jag kan säga att jag är moderat.
Okej, det var ett rakt och ärligt svar. Det tackar vi för. Ville, fortsätt.
Verkligen. Så här, Stefan, tiden rinner ut och jag vet att du ska få missionera lite här på slutet. Tänker jag om vad du vill och vilka som är de prioriterade frågorna för Riksförbundet. Men innan vi kommer dit så vill jag bara ställa en fråga, och det handlar om den här klassiska myten. Så jag vet inte om jag tänkte pröva det på dig, om det är en myt eller inte. Men stämmer det att det finns nämndemän som sitter och sover i våra domstolar? Det finns en klassisk fråga som ofta kommer upp, tycker jag, i samband med kritik mot nämndemän nämligen.
Ja, och eftersom jag är en väldigt ärlig och uppriktig person, jag har kommit fram till att det lönar sig i längden. Så det är ingen myt. Det är sant. Det stämmer. Och man kan dra på smilbanden åt det. Men den som sitter åtalad gör ju inte det naturligtvis. Tycker det här är förskräckligt. Det här är inte bra. Och det här är någonting som vi verkligen ser allvarligt på. Och det gäller överhuvudtaget nämndemännens, vad ska vi säga, personliga ansvar, personliga stil. Kunna förstå att har jag inte sovit på natten, ja, då får jag väl tala om det. Eller ringa till tingsrätten och säga att jag har inte sovit. Jag kan inte ta det här målet. Kan ni sätta in en reserv? För det finns reserver. Sen är det också lite grann, nu är jag inne på orsaker här, men det är långa dagar. Jag anser mig själv som relativt ung och frisk, men sitta där och lyssna och se bevisningen rulla fram och läsa. Det kan vara flera hundra sidor i tjocka tegelstenar som ska bläddras igenom och läsas. Lyssna på alla dessa inlagor och som sägs koncentrerat. Det är väldigt tröttsamt ibland. Och det är högt tempo. Domstolarna har väldigt stort tryck på att klara av målen på kort tid. Det finns mycket i slasken där som måste hanteras innan de blir preskriverade och bortglömda. Så att det är få raster, de är korta, ibland ingen lunch. Väldigt pressande, och det är i kombination med kanske att ibland kan det vara lite äldre än nämndemän som, och det behöver vi alla, både gå på toaletten och äta lite emellanåt, men det är inte så konstigt ibland att det nickas till. Det händer det mer än en eller två gånger, det anmäls direkt till lagmannen, alltså chefen för domstolen, och det är ganska vanligt att nämndemannen blir avskild när det händer.
Som en sista fråga då här nu, Stefan, som förbundsordförande, vi som jobbar på Dagens Juridik, att du försöker vara ute i den allmänna debatten och missionera för systemet, och du vill ha högre ersättningar. Jag tolkar det som att du jobbar för att man ska veta att man ska vara hel och ren när man sitter i domstolen, man ska ha sovit gott, fick vi höra här alldeles nyss och sådär. Men vad är de viktigaste frågorna för dig kanske personligen som ordförande, men även för hela förbundet? Du var inne på ersättningarna tidigare, det vet jag att det är en viktig fråga, men ta chansen här nu.
Ja, jag har väl egentligen avsiktligt då kommit in på alla mina fem fokusfrågor. För när jag tillträdde som ordförande för drygt 2 år sedan så insåg jag att det var så mycket jobb i den här lådan. Så vi kan inte göra allt. Vi kan inte springa på alla bollarna som pojkfotbollslaget gör. Utan jag fokuserar på 5 fokusfrågor i en strategisk agenda. Och vi har varit inne på ersättning och arvoden. Vi har varit inne på rekryteringen till Nämndemännens Riksförbund. Vi behöver bli fler. Utbildningsfrågan är kraftigt eftersatt. Om ni visste hur dålig den är så skulle ni häpna. Den är några timmar för att bli nämndeman. Och sen är det väldigt sparsamt med fortsättningsutbildningar. Hat, hot och våld har jag varit inne på. Det är ett kommande område som blir bara värre och värre mot oss. Där måste vi göra någonting åt. Och sen har du själv tjänstfullt nämnt att opinionsbildning och kommunikation, det är någonting vi satsar på, och jag själv har försökt vara så aktiv jag kan i det spåret. Så det är det vi gör. Men det, till det ska jag lägga, och det är väl kanske minst lika mycket arbete kring att vi nu sedan ett par år, 3 år tillbaks jobbar externt. Så nu är vi på och försöka driva våra krav mot de som äger frågorna, det vill säga riksdag, regering, domstolsverk, justitieutskott. Och det där är något nytt som vi gör i Nämndemännens Riksförbund. Och nu kan jag säga att nu bär det också resultat efter 2 år. Nu börjar det frukterna, det är bara att plocka ner dem. Vi får höjda arvoden lite här nu till januari. Vi får fått en budget- och verksamhetsledningsprocess med domstolsverket. Vi börjar få in en fot i regleringsbrevet. Alltså saker som vi aldrig varit i närheten av tidigare. Och kanske att få sitta här och prata med er, det hade vi inte heller varit på kartan för 3 år sedan. Och nu sitter jag här och pratar med William och Stefan.
Härligt. Stefan Blomqvist, förbundsordförande, Nämndemännens Riksförbund. Vart når man dig om man vill komma i kontakt med dig? Kanske bli nämndeman eller bara ställa någon fråga?
Bra att gå in på vår hemsida som vi nu precis har gjort i ordning. Nämndemännens Riksförbunds hemsida, nmrf.se. Domstolsverket har en utmärkt hemsida som heter blinamdeman.se. Så ska man tänka sig bli nämndeman, läs de 2 hemsidorna ordentligt. Sen tror jag man kan börja fundera på, är det här någonting för mig och har jag rätt kvaliteter för att gå vidare i den här uttagningsprocessen.
Lysande. Stort tack för att du var gäst i veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte att mejla oss på podden@dagensjuridik.se om ni har några frågor eller synpunkter. Så hörs vi om en vecka igen. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.